Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag måste först bara tacka alla som lyssnar på podden. Jag är så otroligt, otroligt glad. Alltså det är så, den har fullständigt exploderat. Den var stor förut, men nu har den faktiskt blivit, härom veckan var det Sveriges största podcast och den största intervjupodden i Norden. Och den hade över 1,3 miljoner lyssningar på en månad och snittet ligger, alltså man lyssnar ungefär 70 minuter. Så att det är helt otroligt. Förstår ni, 1,3 miljoner lyssningar på en månad gånger 70 minuter. Det är ju typ hur mycket tid som helst. Så att stort tack till alla som lyssnar. Jag är så himla glad. Jag hoppas det ger er väldigt mycket tillbaka. Nu är det så att vi har en VIP-grupp på Facebook som heter Framgångspodden VIP, som du supergärna får ansöka till. Det är nämligen så att vi har ett jättestort event för min boklansering i maj. Det kommer ligga den 4 maj, en fredag. Och det kommer vara i Stockholm, Göteborg och Malmö. Du får jättegärna ansöka dit. Du måste dock fylla i alla dina uppgifter. Det är mejl och det är lite grann vad du kan bidra till gruppen. Men kolla in det, Framgångspodden VIP på Facebook. Då har vi flera olika events ungefär var tredje månad. Och man får komma in i ett grymt nätverk. Idag kommer jag presentera ännu ett affärstips i samarbete med MTR Express, som faktiskt är det punktligaste resealternativet på sträckan Göteborg-Stockholm. De är svinbra. Dagens affärsresetips handlar om hur man ska sätta sig med 10% extra för att få 100% mer tillbaka. Och det här är något som är generellt för allt man gör. Om det handlar om relationer, business, entreprenörskap. MTR Express har vad jag tycker de absolut fräschaste tågen. Har du åkt med dem så kommer du få en liten aha-upplevelse när jag kliver in där. För att det är inte som ett vanligt tåg man är van vid. Det är mycket schysstare. Det de också gör extra bra är att man blir väldigt trevligt bemött och de har grym service. När jag åkte senast till Göteborg hälsar de på mig vid namn. Alltså de har koll på vad man heter. Man visar inga biljetter alls. De vet var man sitter helt enkelt. Och man känner sig väldigt vippad. De har servicevärden som står utanför tågen och allt hjälper var man ska sitta och var man ska gå ombord. Man kan säga att de gör de här små sakerna överallt hela tiden. Som gör de här 10% extra som man känner att men det här var verkligen 100% bättre. Så dagens affärsresetips presenteras i samarbete med MTR Express. Tågbolaget med flest nöjda kunder sträckan Göteborg-Stockholm. Boka på mtr.se eller i appen. Och i appen får du också 25% rabatt på första bokningen. Och det kan du också få genom din affärsresebyrå. Så stort tack till MTR Express. Jag skulle också vilja tacka min kära bror Adam Pärleros som klipper alla avsnittet och gör ett fantastiskt jobb. Så att stort tack till Adam Pärleros. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Pärleros.
Ja, nu kör vi igång avsnitt 174 av Framgångspodden och denna gång träffar jag en av de mest framgångsrika inom smyckesbranschen i Sverige, Eva Attling. Hennes smycken har burits av många av världskändisarna som finns, exempelvis Madonna, Jennifer Aniston, Paris Hilton och många, många fler. Hon avslutar sin supermodellkarriär och vi får höra på när hon avslutar den till att hon blev en smyckesdrottning. Vi går även in på hennes cancer som hon fick besked om på en resa till Norge. Vi går in på när hon kom ut som homosexuell med Eva Dahlgren och hur det var att komma ut och känslan kring allt det. Vi pratar också om alla paparazzis som jagade dem. Hon var med i en grupp som hette X-Models som hade en låt som jag verkligen minns som hette Två av oss och spelades, alltså jag skämtar inte, konstant hela tiden. Ja, det här är en sjukt charmig kvinna som jag blev jätteimponerad av. Alltså när jag blir äldre vill jag bli som henne. Hon är så stört positiv och man bara älskar henne. Så nu tycker jag vi hoppar in i X-modellens och smycksdrottningens Eva Attlings historia.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden. With Alexander Pärleros.
Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Eva Attling.
Hej, vad kul.
Vilken stor ära att ha med dig.
Du, det här ska bli så spännande.
Det här ska bli så kul. Vet du att sen jag startade Framgångspodden så har du varit ett namn jag har försökt att få med utan framgång. Förrän nu.
Mm. va? Undrar vad som hände. Det vet man inte. Men ibland så är det sådär, ja men visst, det där låter kul. Mm. Jag researchade lite innan, det kan jag erkänna också.
Ja men det är bra, det är bra. Mm. Nej men det roliga var att en av dina för detta anställda är ju mitt ex. Så att Sofia Viktorsson då, som jag var ihop med när jag var någonstans 18-21, så att första riktiga kärleken. Men då har jag frågat henne, kan du inte försöka få med en? Och hon bara, jag försöker och jag tror inte det går.
Nu kommer jag ihåg faktiskt att hon har sagt det. Och då har jag sagt nej.
Mm. Nej, hon gjorde inte tillräckligt bra incel där.
Nej, men ja, nu är vi här i alla fall.
Härligt, hur mår du?
Jag mår jättebra.
Alltså det är ju helt otroligt. Du ser ju så himla fräsch ut. Och du är 66 år.
Ja,
du är dubbelt så gammal som jag är.
Ja, precis. Exakt, vi sa det. Du är 33 och jag är 66. Förstår du hur mycket du kan lära av mig?
Vad är nyckeln till att bibehålla ungdomen?
Jag skulle vilja säga i mitt fall...
För att det är inte bara så att du har bibehållit den fysiskt. Det känns verkligen också att du har bibehållit den psykiskt.
Ja, men så ålder är ju så jäkla knepigt. Det är ju så... Alltså, för första så har jag bra gener. Det kan man ju då vila på. Men när det gäller psykiskt så tror jag att... jag umgås ju hela tiden med mycket yngre människor på jobbet och runt om. Och sen så är jag galen i musik. Och musik är ju någonting som verkligen... Ja, man lyssnar på ny musik. Ja, vem är det här? Ah. Och så jag tror att det är faktiskt väldigt mycket. Sen är jag ju född positiv. Och det tror jag också är det här med hur man ser ut. Att man utstrålar någonting. Det är ju inte bara att man ska ha något face som är det här var snyggt eller så. Utan det handlar ju om vad du ger ut ifrån ditt ansikte.
Tror vad menar du med född positiv? Är det inget du har blivit eller något du alltid har varit? Och tror du att människor alltid är det eller är det inte?
Jag tror att människor föds med... Och det handlar ju också om, naturligtvis om uppväxt och bakgrund. Men jag har fått väldigt mycket av min pappa som gick bort för 2 veckor sedan. Han var en sån obotlig optimist. Jag har lite mer struktur i min optimism. Men om han hade haft det så hade han kunnat betala begravningen. Nej, men det är så faktiskt. Han var faktiskt väldigt optimistisk. Men jag har fått hans energi, en del av hans energi och positivism. Har du läst den här? Ja, det har du ju, för du har ju intervjuat honom, Thomas Eriksson.
Ja.
Och nu när jag var på semester...
Omgivna psykopater, omgivna idioter.
Ja, omgivna idioter. Jag läste den från perm till perm och jag är ju så gul. Och det är svårt då att koncentrera sig på att läsa en hel bok så där som inte är en spänningsroman. Men det var jättekul. Och så jag upptäckte att jag är gul, men jag är också röd.
Du har säkert blå anställda. Det måste du ha för att kunna
styra
upp allt.
Jag har många blå anställda och det är jag väldigt glad för jag behöver blåa.
Verkligen.
Mm.
Ja, det blev
du också. Vad är du för färg då?
Jag är också gul. Nej, men jag är typ lite grann samma som du. Jag är typ gul och röd också.
Ja.
Ganska mycket. Sen genom att jag är så gul är man väl en optimist.
Uh-huh.
Lite grann. Mm. Så tror jag att jag även är blå och grön. Att jag är allt.
Att du är allt, ja.
Ja, men att jag är allt. Det har ju till de gula. Att de tror att de är typ bäst på allt.
Ja.
Fast sen vet jag ju det att... jag är ju inte... Möter jag en riktigt blå person så har jag ingen chans på att vare sig ha lika bra koll... Och att tycka det är roligt och intressant med dessa Excel-ark och dessa dubbelkollar och dessa D. När jag bara är så här, men du, skitsamma, who cares?
Vi kör!
Vem bryr sig? Vad är det värsta som kan hända?
Ja,
lägg ner, vad är problemet?
Ja. Så är det. Mm.
Den är för övrigt en svinbra podd, så att lyssna på dem. Några faktiskt av mina mest lyssnade poddar, tills nu när du är med, är ju omgivna psykopater och idioter.
Mm.
Och som har gått i framgångspunkt. De är intressanta att höra på människor de känner sig som.
När jag läst idioter, så jag får lyssna på, jag började lyssna på psykopatpodden där, jag ska göra det.
Ja, det är härligt.
Mm.
Men du fick ett besked förut att du hade cancer.
Mm.
Vad var det som hände då?
Ja, det var ju väldigt intressant att sitta där och så säger de att ja, det här, så här är det, du har bröstcancer. Och jag skulle ta ett flyg om 2 timmar till Oslo. Jaha, så ja. Men det, jag ska åka till Oslo här om ett par timmar. Så att, det blir nog bra. Och då sa läkaren, det här är allvar, Eva. Jaha, men jag måste gå snart. Så att jag tror att för mig så var det bara att fortsätta arbeta. Och inte förrän jag kom fram till Oslo och hade ett event på kvällen och tog ett glas champagne, så sa jag till några av mina kollegor att vet du, jag har cancer. Så här, lite så. Men absolut inte att jag bryter ihop, utan jag tror det var mycket, mycket jobbigare för min familj. Men för mig, strålning, hela grejen. Fick jättefin kontakt. Det här är ju också gult, eller hur? Fick jättefin kontakt med alla sköterskorna. Jag behövde inte sitta i väntrummet. Jag fick gå in och sätta mig bakom. Jag satt och ritade jättemycket smycken under tiden. Jag satt och väntade innan jag skulle in på strålning. Och det, jag måste säga det. Det var vi har en fantastisk sjukvård. Och gulliga och fina. Så att det gick bra.
Du stod i duschen och sen kände du när knölar i bröstet.
Ja, och tänkte liksom, vänta, det här är säkert bara några körtlar, det kan det ju vara.
Ja.
Men, och sen när man går på ultraljudet då, och de börjar hålla på att röra sig runt ett område bara där, då förstod man ju att, vänta här, det här är inget bra. Men även den läkaren, väldigt trevlig.
Alltså, du är så jävla positiv. Vad fan är problemet?
Det är klart att man förstår, och säkert kom tanken, okej, vad är det för typ? Är den aggressiv, då kan man ju dö. Ja, men de har ju kommit så långt i cancervården, och det är ju fantastiskt.
Ja.
Så att jag måste säga det att det gick bra. Jag fick göra två operationer, det var väl halvkul, men jag behövde inte ta bort mitt bröst. Så att, men jag hade ju hela tiden en planering, för eftersom jag åkte fram och tillbaka till New York. Så ja, men när ska jag göra den här? Det här kan jag inte göra då. Och sen den här läkaren säger, det här är allvar. Ja, men som jag sa, jag tror att det var jobbigast för Eva och för Adam och Simon. Och mina syrror, det är de som står bredvid. Så det är jättejobbigt, tror jag.
Men tänkte du aldrig så här att, tänk om jag dör nu? Tänk om den har spridit sig? Tänk om...
Nej, jag gjorde inte det. Jag kanske gjorde det någon gång, men absolut, det var inte det som... Under hela min sjukdomsbehandling så gjorde jag inte det. Då var det bara att, nu är det framåt. Det här kommer gå bra.
Jag hörde om en grej för ett tag sedan där man hade... två olika grupper som skulle åldras. Och då som skulle åldras, det gör alla grupper. Men det var en grupp som såg väldigt positivt på att åldras och en grupp som såg väldigt negativt på att åldras. Hade 30-årskriser, 40-årskriser och alla de här. Så följde man de här ett väldigt bra tag. Och då visade sig att de som såg det positivt, de levde mycket längre än de som såg det negativt.
Mm.
Så att, och det är säkert så mycket till livet. Alltså inflammationer i kroppen. Man drabbas av grejer. Man behöver stärka sin kropp. Och då är det ju verkligen helt rätt sätt att se på svårigheter så som du. Att man ser det positiva i det. För att se det negativa i saker, det kommer inte hjälpa en.
Nej, det kommer inte hjälpa någonting. Jag vet ju inte hur man ser negativt på saker. Eller hur? Men ja, alltså jag tror att jag har haft en kris när det handlar om ålder. Det var när jag var 28. Och då träffade jag Lundell. Min exman Nicke spelade med honom. Niklas Strömstedt, ja. Och då sa jag, vet du, jag mår jätteskumt. Alltså, så här, ja, vet du, Eva, det är 30-årskris. Jaha, tror du? Ja, det är en 30-årskris. Jag vet inte om det var det. Det kanske var något annat som hade hänt. Jag vet inte. Men jag har aldrig haft ålderskris. Aldrig. Jag säger det blir bara bättre. För all den kunskap och allt det här som man har lärt sig på de här 66 åren. Det är så härligt. Sitta och, du vet, man pratar med någon så säger, ja, du var tillsammans med trummisen i The Who. Ja. Ja, jag var ihop med honom 4 månader. Det var liksom första magkatarren efter det. Men sådana grejer, så kan man liksom connecta med människor som, ja, men jag älskar hans sätt att lira. Och när man träffar olika musiker till exempel, eller man träffar, du vet, allt det här som jag har upplevt i livet. Det är ju så jäkla kul att få berätta också för människor man träffar. Så connectar man med någon yngre då, 33-åring till exempel.
Exakt, så himla roligt.
Ja.
Om du skulle se tillbaka på ditt liv nu då, vad har varit liksom toppen? Är det nu? Eller är det på olika sätt? Kanske?
Ja, det är på olika sätt. Det är ju skithäftigt att få barn. Då måste man ju ta ansvar för något annat än sig själv och sin partner. Utan det blir ju en annan grej.
Intressant, för att jag är gravid nu tänkte jag säga. Men
det syns.
Min fästmö just nu, men min... vad heter det något när man är gift?
Din fru.
Min fru, ja. Jag gifte mig på lördag.
Är det sant?
Ja, jag gifte mig på lördag. Men nu fick jag lite hjärnsläpp.
Nej, men är det sant?
Ja, det är kul. Men hon är gravid, så jag ska ju bli pappa i augusti. Vad har du för råd till en framtida världens bästa pappa? Vi har inga barn sedan innan. Vi har ingen aning vad vi ger oss in på. Men vet bara att det ska bli en jäkligt häftig resa.
Ja, nej, jag tror att du kommer sköta det helt naturligt. Jag tror det. Jag tror att du kommer bara komma in i det. Och ja, den svåraste passagen, det är faktiskt när det är hämta och lämna på dagis och när båda vill jobba. Det är den svåraste passagen när man har haft först hela den här religiösa upplevelsen med att bli förälder och titta på den här bebisen. För att man tittar på bebisen typ 22 timmar per dygn. Man föder den, man tar hem den och så fort den somnar, då sitter man och tittar på video på bebisen. Så att jag tror att det svåraste, och det är där man också ser att det slitaget på förhållandet, det är ju när man ska börja säga, men vänta här nu är jag vanlig igen, nu har vi det här barnet. Men barnet måste ju tas hand om. Och jag tror att det är faktiskt där det knakar mest i förhållanden. När allt det här fluffet har gått bort och det är vardag. Där ska du bli bra. Har ni tagit reda på vad det blir för kön också?
Ja, det har vi.
Jäklar vad ni är töntiga.
Ja, men jag ville inte göra det.
Nej.
Men det är Ida som vill göra det.
Nej, det är inte galet.
Jag tycker att det är mer sport att inte göra det. Och
ja, men
se
det är
vad
den
som kommer
bästa
ut.
Julklappen ever. Alltså, ja, att öppna ett paket där man inte vet vad det ligger i.
Ja, men det är samma sak som man skulle kört en magnetröntgen på en julklapp.
Ja,
eller
precis.
Det är samma sak. Så
ja,
vet man så, det var ett PlayStation 4 med de här två spelen.
Ja.
Det är lite grann samma sak.
Åh, vad roligt att få öppna det igen.
Ja, men Ida sa till mig, vadå, jag kan ta reda på det. Och sen börjar hon köpa, nej men alltså det går ju inte.
Sen börjar hon köpa rosa eller julblad.
Precis, man vet ju aldrig. Det finns inte. Nej, men tyvärr så vet jag vad det blir för kön. Men jag tycker också, jag ska inte säga, jag är så lyckligt lottad ändå. Jag tycker det känns himla roligt, så att jag har inte gråtit mig för jämman över det.
Nej, men det var en önskan från din sida. Jag fattar den, för att jag tycker att det här med att inte veta, det är så jävla häftigt. Liksom där kommer en människa. Vad är det för någon? Jag menar, Adam skulle blivit en Josefin. Simon skulle blivit en Josefin också. Och man vet inte. Men det blir så jäkla häftigt.
Självskolan lilla lite pigar. Fråga frågor.
Men det är ju nämligen så här också att vi har några frågor. Och det är från förskolan Nyckelpigan.
Mm-hmm.
De lyssnar ju på Framgångspodden allihopa. Och sen har vi en här nu som skulle vilja ställa en fråga till dig då.
Mm.
Har du varit det bästa tipset någon har lärt dig?
Ja, och ställde nu alltså lilla Hampus här en fråga. Vad är det bästa tipset som någon någonsin har lärt dig?
Jag tror att tipset med som heter... time will come. Tiden kommer. I Österlandet så säger man så. I Västerlandet, hos oss, så säger vi tiden går. Tiden går, det är en lite stressfaktor i det. Och tiden kommer, då känner man att man kan luta sig tillbaka. Att inte forcera. Det vet inte du vad det betyder.
Jo, forcera.
Forcera vet du vad det betyder.
Man trycker.
Men inte forcera.
Ja, inte forcera.
Den kan du inte.
Trycka tillbaka.
Ja. Nej, precis, att man låter saker hända. Men att just den här med att tiden går är ju liksom... Jag måste hinna med det här, jag måste hinna med det här, jag måste hinna med det här. Det tycker jag är ett jättebra tips. Det har jag fått från en väldigt klok kvinna för många år sedan.
Det är att man inte ska forcera saker, det bara händer.
Det är att du tar ett djupt andetag och sen så stressar du inte, utan du... Okej, nu tar vi det lugnt här. Så, för jag är en snabb person, jag behövde höra det här. Och det är bara ett väldigt bra tips.
Jättebra. Hampus. Då hoppar vi vidare på nästa fråga.
Relationer kan vara svårt. Vad är dina nycklar?
Oh, gud, vilken kul.
Ja, vad är då dina nycklar för att ha en bra kärleksrelation? För du och Eva Dahlgren har ju också varit ihop väldigt, väldigt länge.
Mm, 25 år i år.
Det är länge.
Det kan man säga.
Härligt.
Det är nästan lika gammal som du.
Exakt. Det är länge och längre ska det bli.
Absolut. Jag skulle säga att först börjar ju det med kärlek, såklart. Det är en bra grej i en relation. Sen kommer respekt och humor. För att när det är så att man känner sig pressad eller man är inne i något jobb eller så, och inte är riktigt så här gullig som man... när man är gullig, då är det väldigt bra att ha humor. Så kan man kan backa, men man kan också ha den här humor. Som man, det blir lite lättare i livet överhuvudtaget när det är knepigt.
Men menar du då att exempel att ni skulle kunna ha något tjafs om någonting?
Och det är så jäkla sällan vi har det. Men om vi har det, säg att Eva är koncentrerad på att ska ut på en turné, eller jag är pressad för att jag har jättemycket på jobbet och så. Och att man är inte den här öppna, sköna personen som man är egentligen nästan varje dag. Så är det bra att man respekt först, att någon är stressad. Och sen så att man kan... larva sig lite, skoja lite.
Det är bra.
Ja.
Då lever man längre, då håller man relationen med liv länge. Mm. Ni träffades, eller ni hade känt varandra länge, men ni blev ihop någonstans 94-95.
Mm, någonstans där.
Någonstans där i krokarna. Och på den tiden var ju du också, får man väl säga, ihop med Niklas Strömstedt.
Nej, jag var gift med Niklas. Ja.
Ja, ni hade därför inte hunnit dra in papperna så att det var den officiella... Men så att då var du ihop med en kille och sen så hittade du en tjej.
Ja, jag var gift med Niklas och vi hade varit ihop i 15 år.
Och hade två barn ihop, ja.
Och hade två barn ihop. Och Eva hade jag känt sen 80, tror jag. Och vi umgicks ju lite i samma kretsar eftersom det var musik och jag var ju musiker på 80-talet också.
Ja, exakt. Ja.
Men sen en dag så bara... Konstigt nog, det var som en flash from the sky. Det är helt grymt konstigt. Men för att koppla tillbaka till min pappa som nu gick bort för ett par veckor sedan. Han var djurgårdare och jag är född djurgårdare. Man blir ju född det pappan är. Liksom, ja, sådär. Och jag har varit gift med Thomas. Han var AIK-are. Jag har varit gift med Niklas. Han är super AIK-are. Han har till och med tatuerat AIK. Och sen så när jag berättade för min pappa att jag skulle skilja mig och att jag hade träffat en djurgårdare så blev han så lycklig. Sen att det var Eva som han älskade verkligen blev han ännu lyckligare. För de hade träffats på ett plan en gång till Paris. Så att jag hamnade ju rätt och jag vet inte, jag tror inte att det är djurgården där vi talar om. Men vad hände igår? Synd att inte farsan fick se det. Men igår så var det ju 2-0 till AIK. Mm. Är du AIK-are?
Jag är faktiskt nog ingenting.
Du är ingenting?
Nej.
Okej, okay. Men så var det i alla fall. Så att det blev bra. Jag hamnade rätt.
Du hamnade rätt i slut i alla fall. Mm. Det är gött. Och sen är du uppväxt i Högdalen.
Mm. I'm from the hoods.
You're from the hoods. Nu är det ju inte lika mycket hoods som du var kanske på den tiden. För att nu är ju lite grann Högdalen en del av stan. Det är så nära.
Ja, det är det. Men det var ju en skola i sig att vara uppväxt i Högdalen. Det var väldigt mycket bus och mycket knark. Jag tror att det har jag med mig. Om man pratar om min kreativa sida så har ju jag hela livet naturligtvis som man gräver ur och man tar ifrån och blir inspirerad ifrån. Och då tror jag att det här med medmänsklighet och med att se att människor har det taskigt och uppväxt. Jag menar, vi var 5 döttrar som bodde i en trea. Så att det så kan man också bo.
Det kändes ju som att du var en liten halvgangster när du var liten. Du verkade vara en riktig cooling i alla fall.
Alltså, jag var ingen gangster så att jag
slog inte ner folk kanske.
Grejer och slog ner folk, nej. Men man var ju kaxig. Och alltså det är ju ung. När man är ung så är man ju dum ibland. Alltså. Kaxig och töntig. När man ska säga dumma grejer. Vi hade en tjej som vi retade för att hon hade något kromosomfel. Och du vet, sådana där dumma grejer. Det gör man ju inte när man är vuxen. Förhoppningsvis.
Nej, det får man inte göra. Men jag läste någonstans också att det var 5-6 personer från den gamla klass som har dött i typ heroin.
Mm.
Det är ju helt otroligt.
Min första kärlek där, Ronny. Han var den första och sen var det ett tvillingbröder och en kille till. Så 4 är ur min första klass. Tog överdoser av heroin. De var ju liksom 17 då kanske.
Så sorgligt.
Det var, ja, men det är ju... Det är jäkligt hemskt att... jag gillar ju inte knark kan man säga.
Men det blev ju en del också för dig på den tiden. Alltså att, var det bara naturligt att man testar och inte var farligt?
Nej, absolut. Men vad man lovade varandra, liksom jag och mina tjejkompisar där, att vi skulle i alla fall aldrig börja sila. Vi skulle aldrig börja liksom hålla på med tung narkotika.
Alltså typ heroin och sånt eller?
Ja, amfetamin. Men jag tror också det att de här knarklangarna, de testade drogerna ute. Alltså LSD, kom igen. Det var ju hur mycket som helst. Fattar inte. Att de testar det ute i förorten. Sen tar de in, det här verkar vara bra, den tar vi in till stan. Mm. Så att liksom ungdomarna blir testpiloter på droger. Det är jäkla tråkigt.
Minns du något läge då, där ni skulle åka till någon slum och hämta upp någonting? Eller att det var någon så här...
Ja, men jag tror att Mariatorget på den tiden, det var ju liksom, det var hur mycket knarkkvartar som helst.
Aha.
Jag tänker på det, jag bor ju runt Mariatorget och bara tänker så här, nu såg jag 2 pundare här om dagen och så tänker jag, wow, det här var, nu är de 2 här, förut var det hur många som helst. Ja, och just att det var razzior och knarkkvartar och dealningar av både det ena och det andra.
Jäklar.
Mm. Och det läser man ju i tidningen att det är liksom, jag läste det i tidningen igår att de dealar droger utanför skolorna och sådär. Och det är så jäkla tråkigt. Jag tror att det har varit min absolut största skräck med mina barn. Att de ska droga. Det är, för att jag har sett så mycket skit. Det är bra med whisky, eller hur?
Ja. Hur hälsosam är du idag då? Dricker du mycket sprit exempelvis?
Åh gud, jag dricker mycket sprit. Nej, jag tränar ju ganska mycket, minst i alla fall minst 2 gånger i veckan. Jag tränar med PT Lofsan.
Hon har varit med här också, hon är så himla härlig.
Ja, hon sa det. Jag berättade att jag skulle hit. Och ja, hon är ju superhärlig och
stark också.
Jag har aldrig tagit sån regi från en PT överhuvudtaget. Nu är jag väl inne på 3:e året med henne. Och det är så jäkla kul. Hon är så duktig. Så att det är så roligt. Vi gör nya grejer varje gång, fast vi har tränat i 3 år. Och så boxas jag med Michaela Laurén. Och det är också väldigt kul, för det är fysiskt och det är psykiskt. Att du måste hela tiden hålla koll. Jag tror att jag... Jag tränade också med de här, du vet vilka, Gigi Hadid och Kendall Jenner. De tränade med en kille i New York som jag har tränat med ett par gånger. Han är gift med en finska. Det var genom henne som jag fick en ingång till att gå och träna. Och han har aldrig hört någon säga fuck så mycket som så. Han sa det nu. Vad sa din fru nu när du tränat? Jag berättar för henne, jag har aldrig hört någon som säger fuck, fuck. För att man liksom glömmer kombinationer och sådär. Men det är kul och det är nyttigt. Så det gör jag. Sen älskar jag whisky.
Har du en whisky-sort som du gillar mer?
Ja. Jo, nej, men jag har en grej på gång. Så att jag säger Mackmyra.
Aha, okej. Jag förstår. Spännande.
Men annars så gillar jag bourbon. Gör en old fashion favoritdrink. Du vet vad det är. Bourbon, angostura, lite sockerlag och en apelsinzest.
Okej.
Har du inte druckit den?
Nej, jag tror inte det.
Åh, det är så gott.
Det låter jättegott.
Ja, det kommer du gilla. Det, och sen goda viner såklart. Och så har vi en sak i familjen. Man får inte säga nej om man blir bjuden på champagne.
Det är så pass.
Det är allvarligt. Det här är väldigt allvarligt.
Då, det är nästan så att det låter som att man blir utesluten.
Ur familjen helt och hållet.
Man får inte säga nej till champagne.
Nej, man får inte göra det.
Det är ganska många runt Stureplan som har samma tänk, känns det som.
Ja, den här grejen är inte ärvt från Högdalen.
Du har ju också ett förflutet som supermodell.
Alltså super och super, men modell i alla fall i 12 år.
Ja. Mm. När kom du in på det?
Jag blev upptäckt av en kille som hette Ove Forsberg, vars bror hette Stickan Forsberg, som var stor modefotograf i Stockholm. Och Ove sa det, du måste gå förbi brorsans studio och ta lite bilder. Så började det, och sen så Eileen Ford och sen...
På Ford Models
i New York. Och innan du kommer dit så... Alltså Eileen kom ju hit en gång om året och kollade svenska tjejer. För att de är så fina. Svenska tjejer är så jäkla bra. Men först så åkte jag då, tog en enkel bussresa när jag var 17 då, till Paris. Fast då jobbade jag ju som silversmedslärling. Så det var ju, jag slutade nian och sen började jag hos Bengt Liljedahl på Snickarbacken 1. Och var där som lärling. Och fick göra alla skubb som det kallas för, att man cyklar iväg och får kattstämpel. Och så att... Jag jobbade där och sen jobbade jag som go-go-tjej på Gröna Lund på Jump In.
Alltså det är go-go?
Go-go-tjej, ja.
Alltså go-go-dansare?
Ja, då var det klubb där och sen fanns det en kub i mitten. Och så gick man upp och dansade på den här kuben för att få igång stämningen och så. Med kläder då. Go-go-girl kan vara andra saker också.
Ni hade kanske cowboykläder på er? Det känns som att du inte är go-go-dansare.
Ja, nej, men jag tror att det var... Jag vet i alla fall när jag jobbade sen på Revolution. Då, och jag tror att någon tidning väl gjorde ett reportage. Och då hade jag gröna sidenshorts och en grön sidentopp med fransar. Så där var det ju lite fransar där. Mm. Ingen hatt dock.
Nej.
Men i alla fall så var jag ju i Paris och jag fick inga jobb. Det fanns 3 eller 4 Eva på Models International, jättestor agentur. Och jag fick välja ett nytt namn och väljer namnet Natasha.
Helt otippat. Så du köpte en enkel biljett till Paris?
Ja.
Och började snurra runt där på lite olika. Bussresa. Du satte dig på bussen med
mina fula bilder som jag hade, som jag att titta på dem idag, jag skrattar ihjäl mig. Ja.
Och någon sån här grej du hade alla kläder i. Någon pappkassa eller någon...
Jag kanske fick en liten resväska.
Och sen åkte du dit ner. Och då sa de det första, de sa change your name. Ja, you should change your name.
Ja, changer le nom. Ja, då bytte jag i alla fall till Natasha. Det är ju jättekul idag, så heter ju varannan modell Natasha eller Vodrova, hej ho. Alla tjejerna är ju ryskor nu. Inte alla, men många, många ryskor är i modellbranschen. Men jag heter i alla fall Natasha. Men det gick jättedåligt, jag fick inga jobb. Min pappa var konditor, så att kakor hade jag ju ätit, men inte de franska patisserierna. Så jag började, det här var ju smarrigt och det här var smarrigt. Så jag gick upp ganska mycket i vikt. Då var det bara att åka hem igen.
Så man kan säga att du åkte ner till Paris för att käka kakor, sen åkte du hem?
Jag var ju där och var liksom en kakinfluencer.
Du hade säkert hetat Kakis på Instagram om det hade varit idag.
Ja, jag hade säkert hetat. Ja. Inte Kakan, för det är ju upptaget. Ja, men sen när jag kom hem så trodde mina grannar att jag hade blivit med barn. För att jag kom hem och var lite mullig där. Men då var det bara att sätta fart och börja röra på sig och gå ner i vikt. Och sen började modellkarriären på riktigt, kan man säga. Jag åkte till London och tillbaka till Paris, Milano, USA, Kanada, Schweiz. Ja, you name it.
Men hur var det då att vara inne i den här modellbranschen? Man är jättemånga tjejer på någon casting.
Mm.
Hur funkar det?
Mm.
Går man runt med sina så här svarta böcker?
Mm, man har sin bok. Och det är ju så. Jag tror att man måste vara funtad på ett speciellt sätt. För att om man känner sig knäckt över att sitta i ett rum med 25 tjejer, och det är en av oss som kommer få jobbet, om man inte pallar det, då kan man inte vara modell. För att det är knäckande. Du blir ju refuserad hela tiden.
Det är på utseendet också.
Ja, men utstrålning också kanske.
Utstrålning är det, ja.
Mm. Ja, just det. Det är inte bara att man ska... Men det beror ju på också vad de söker. Det kan ju vara olika. Och jag tror att där sitter ju modellagenturerna och säger så här, det är ett jobb, de söker den här typen. Och så blir man skickad på det, men ändå så är det den här typen och vi har 500 modeller på den här agenturen. Okej, då är det jättemånga typer som passar in där. Men det är en som kommer få jobbet.
Du klarade i alla fall av den här pressen och mådde bra i det. Hur är det att komma in där och fem pers sitter och tittar på en och sen snurrar man runt höfterna? Och...
Nej, men det där, så fort du tappar intresset så är det skitjobbigt. Men när du är inne i det och tycker att det är kul, då spelar inte det någon roll. Då är det ju, du är ju där.
Så du kör. Ska jag berätta den sjukaste? Jag hade ju en dröm när jag var yngre att bli modell.
Mm.
Så jag gick bland annat till Mikas och lämnade in några grejer där i receptionen, några utskrivna bilder och så. Men det hände inte så mycket med det. Men sen så var det så att jag fick gå på en casting. Det var väl någon sån här grej i tidningen och sånt. Så fick jag gå på en casting, kom på ett ställe på Söder, och då var det för en parfym som de inte skulle säga namnet på, men någon sån här svart parfym typ. Så att vi också 20-25 pers där. Och då gick man in en kille och en tjej in i rummet samtidigt. Då kanske det var 5-6 personer i rummet. Det var en säng som stod i ena hörnet. 90-säng. Och då kom jag in dit in. Och jag visste att det var något i kallingar eller något sånt där för man. Så kom vi dit in. Och så sa han, hej, trevligt att ha er här. Nu ska vi ta en plåtning. Ni kan lägga er på sängen. Jag var okej. Du kan ligga bakom tjejen då. Och hon ligger framför dig, så är det typ sked. Jag bara började ta mig, tog av mig till kallingar. Hon tog av sig till bikini till trosor och BH. Ja, och ni kan ta av resten av kläderna också.
Nej.
Alltså det här är fucking sjukt.
Det här visste inte du om.
Nej, det här är så sjukt. Jag bara, okej. Och sen såg jag att hon började knäppa upp. Alltså då är det 5-6 pers där inne. Jag tror alla var män. Och sen, hon lägger sig ner. Tar av sig sina trosor, tar av sig BH:n, lägger sig där. Vi är alltså strålkastare på oss. Vi har kanske två filmkameror och en som fotar. Och det här är ingenting att få betalt för. Alltså vi hade ju inte fått jobbet. Och jag lägger mig, de bara, du kan ta av dig kallingarna också. Jag bara, ja.
Och du gör det?
Jag gjorde det.
Ja.
Och sen la jag mig där, men det var sjukaste jag var med. Det var stört. Träffar man inte göra
det. Dig. Det där var väldigt dålig info från Mikas, ska jag säga.
Det var inte Mikas.
Nej, det var inte Mikas.
Det här var ju någonting jag hittade i någon tidning själv.
Ja, där, det var första felet.
det var Lurios Fotos som skulle göra.
Ja, Lurios Fotos. Nej, det där skulle Mika aldrig göra. Då skulle, om du hade en seriös agentur bakom dig så hade ju de briefat dig. Men det där var stackars dig, säger jag.
Det var stört.
Ja, det var stört.
Jag fick inte jobbet sen för att förtydliga också.
Och äpplar.
Attans. Attans. Hur kom du in på musiken sen då?
Ja, det har ju då sjungit med min pappa när jag var 14 typ. Var med på hans. Han var musiker på helgerna. Så att då var jag med och sjöng lite. Men sen var jag i Milano. Då hade jag jobbat typ 11 år som modell. Och sen gick vi till ett ställe som låg utanför stan. Där alla modeller gick. Skitcoolt restaurang. Och sen en trappa ner så var det, satt man och lirade backgammon eller satt och drack en grappa och så hade de liveband där. För killen som drev restaurangen, han var också musikproducent. Och sen en kväll så frågade killarna där, kom upp och sjung tjejer. Sådär. Så var jag uppe med två kompisar, men de bangade och gick ner från scenen. Och jag hade ju ändå sjungit med pappa, så jag sjöng någon blues. I got 5 kids and 2 dogs. Lite hittade på. Och sen så frågade killarna i bandet om inte jag kunde hjälpa dem att skriva engelska texter. För de kunde inte engelska så bra. Och ja, det var ju jättekär i en kille som naturligtvis var musiker. Och han pratade ingen engelska. Utan jag lärde mig italienska på 3 månader. För att han kanske pratade om mig till sina kompisar. Nyfikenheten, det är ju också en drivkraft, eller hur?
Verkligen.
Så att jag började jobba med dem lite. Och då så sa Alberto, liksom han som drev klubben här, ska göra en demo med dig. Så jag var i studio och spelade in en demo med några låtar. Och en låt som jag hade skrivit tillsammans med bandet som heter Miss Butterfly. Så, och sen började det bli riktigt, riktigt tråkigt. Jag tappade liksom lusten med modellgrejen. Så jag åkte hem, jobbade som modell kanske 1 år till. Men då tänkte jag, nej men nu vill jag göra musik. Så jag skickade den här tejpen då till Benny Andersson. Jag umgicks jättemycket med Frida på 70-talet. Så att,
alltså grunda ABBA, ja.
Ja, just det, en av bena. Ja, så att jag skickade den till Benny och han sa bara, fan, this sucks. Fortsätt att vara modell. Jag bara, men nej, det här ska du nog inte ge dig på. Men jag var helt inne på att jag skulle göra musik och så. Så att jag köpte en gitarr. Och så skrev jag lite låtar. Jag var jättekär i Nicke. Skrev en ballad som heter 2 av oss. Och sen skickade in en demo till EMI. Och då hade jag hittat... Jag satt upp en liten annons på Pet Sounds i stan. Och där det stod, jag vill bli med band. Och så var det några killar som hörde av sig. Så det var några konstellationer av X-Models. För namnet hade jag, det skulle heta X-Models. Ja, så kom de tillbaka då från EMI och sa att vi vill gärna spela in 2 av oss. Och det blev ju jättebra.
Det blev svinbra. Och jag tänkte faktiskt att vi ska lyssna på den här lite grann. Den är så härlig.
Ja, men det är ju kul att ha en hit i alla fall.
Ja, men den där...
och några guldskivor på grund av den låten.
Ja, jag minns den jättemycket för att den där spelades så sjukt mycket. Det kändes som att den spelades konstant hela tiden på typ alla radiostationer.
Ja, men var du född då? Nej.
Om någon
när är du född? Vilket år?
Jag är född 85.
Ja, och den här var 81. Var hitten, liksom.
Men hur kan den ha satt sig på min hjärna då?
Ja.
Men den har ju levt, jag vet att min mamma har spelat den jättemycket. Den där måste ha levt i många år.
Ja, den lever ju faktiskt fortfarande. De hade den nu på Melodifestivalen, hade de snott den och skrivit en ny text som jag hörde av mig faktiskt till SVT och sa, det där funkar inte. Så kan man inte göra.
Pay me some money.
They did. Men en kul historia med två av oss, det var uppe på i Boden på Markan där uppe, så det är när killarna ligger i lumpen har jag hört. Så var det en kille som, det var en jukebox. Och en kille var dökär och hade tryckt in den att han skulle höra den. Men baksidan på den låten hette Slut. Och det var en låt som jag hade skrivit med min ex-man då, Thomas. Och den andra killen som gick fram till jukeboxen hade precis fått ett, eller varit och ringt till sin tjej. Hon gjorde slut med honom på telefon. Och sen kommer då två av oss först och inte slut. Och han tyckte ändå att han hade varit för, du vet, man vet inte hur det funkar det där med systemet när de hämtar plattor, de här jukeboxarna. Men det var i alla fall världens slagsmål där uppe. Och den här historien fick jag höra efteråt. Det är så kul att liksom, musik har ju alltid så mycket. Det är många som kommer fram och säger, åh vilka minnen. Och du säger att ja, men den här har jag hört, den har liksom en liten plats här någonstans i järnbalken. Och musik är ju, jag säger det, musik är så stort. Musik är, om du är ledsen, kan det bara, det är bästa psykologen, alltså billigaste, definitivt billigaste psykologen. Du kan gå och köpa en CD eller du kan ladda ner en låt.
Jo, man blir alltid glad.
Man blir alltid glad, men man kan också få ut sina negativa, ledsna känslor. Och, alltså det är så mycket, det är minnen, det är stämning, det är party, det är alltså, jag kan inte leva utan musik. Jag älskar musik.
Men har du några favoritlåtar? Vi ska ta två till stycken som har betytt extra mycket för dig i livet.
Ja, nu ska jag säga någon som inte är så rätt positiv, men som var väldigt, väldigt viktig för mig, om man kan säga det politiskt eller vad man ska säga. Det var när jag hörde Strange Fruit med Billie Holiday. När jag fick reda på hela den här, hur de svarta kämpade och fick åka segregerade bussar. De fick inte, alltså så många av de musiker som åkte in på sjukhus och blev nekade, du får inte komma in här för du är svart. Det där har jag alltid känt som, jag vet inte, en stark, stark känsla med. Så Strange Fruit, det handlar om alltså att det hänger, de hängde svarta människor i träden. Och den är så fruktansvärd.
När gjorde de det? Vilket
tider?
30-40-talet.
30-40-50. Mm. Alltså fruktansvärt. Så att det, och det där har jag liksom haft med mig sedan jag var väldigt ung. Och sen kom The Beatles. Alltså The Beatles är ju vad som har präglat mig väldigt mycket.
Och sen den tredje, Justin Bieber.
Justin Bieber. kanske inte.
Backstreet Boys.
Nej, men jag tycker det är jättekul att lyssna på Backstreet Boys.
De är ju ashärliga.
Ja. Alltså det,
as long as you love me.
Where you're from. Kan definitivt lyssna på dem.
Jag klär mig naken.
Ja, men kanske inte just den låten. Men när Vem tänder stjärnorna börjar liksom, så får man ju en speciell känsla.
Ja, den är så fin.
Så vi säger det då.
Med Eva Dahlgren, ja. Hon är jätteduktig. Hon har skrivit mycket musikhistoria.
Ja, verkligen.
Och sen har du dina smycken också, som har gått fantastiskt bra. Och det började du med ganska tidigt. Det kändes som att det var någon liten linje som startades upp och sen blev förverkligad.
Ja, det är ju så konstigt, för alla de här åren när jag jobbade som modell eller när jag spelade och körde min popmusik sådär, så tänkte jag inte på smycken på så sätt att jag en gång hade börjat med att jag skulle bli silver- och guldsmed. Och att det tog 23 år. Jag vet inte. Det är ju helt fantastiskt att det blev så. Och det var faktiskt av en slump. Jag var moderedaktör för en tidning som heter Transweed Magazine. Och det är en flygtidning som var typ gamla Malmö Aviation som nu är Bra Flyg.
Jag tror det heter Trans and Weed Magazine. Trans and
den,
Weed.
Den vore kul att åka. I alla fall så när jag jobbade med en tjej som var modell, som jag hade som modell. Och hon sa, jag måste gå 5 för att jag ska gå på Silversmides kurs på Folkuniversitetet. På Götgatan låg den då. Och jag bara, vänta, det var ju det jag skulle bli. Då hade jag varit allt möjligt. Affärsbiträde, Google-tjej, alltså alla mina grejer jag har gjort. Så jag anmälde mig också till en kurs. Och efter 3 månader så sålde jag mina första smycken till mina kompisar. Och jag tror inte efter 6 månader, men under ett år där så tog Johan Renck med sig ett par smycken till Madonna. Ett smycke som heter Homo sapiens. Jag hade delat upp orden på 2 brickor. Homo sapiens med att, som betyder den tänkande människan. Och en ring som heter Human. Och så var min absolut svårast tekniskt gjorda ring ever.
Men vad tyckte Madonna om smyckena?
Jag såg det i en tidning som heter W och så jag bara, där sitter hon med det smycket. Och så ser jag också att hon har bara knytit en gång. Och så stod det Madonna partajade hela natten typ. Sen efter någon vecka så får jag samtal från London från hennes assistent. Ah, Madonna har tappat sitt smycke. Skulle hon kunna få ett till?
Är det sant?
Så jäkla cool.
Så roligt.
Jag har sagt det faktiskt, att det kostar 690 kronor då för när det var. Jag kommer inte ihåg när det här var. 97 eller 98, 98 kanske var.
Kostar smycket det?
Ja, då kostar det 690 kronor. Och jag har sagt det ska kosta 690 kronor tills jag dör. Det är så här grej, det var ju som kick-off för hela, förstår du? Så ringer någon journalist från Norge som har sett Madonna bära det här i Max Factor-reklam. Så går ju över hela världen, inte i Amerika förstås, för så gör ju de stora stjärnorna. Och...
Men är det sant? Vad sjukt ändå att de bara gjorde det. För man tänker ju så här att, vi tar Madonna som också på den tiden var typ den största artisten i hela världen, den största kvinnliga artisten i hela världen. Hon var liksom hetare än supervarm eld. Och då är det ju att det måste ju vara på henne typ alla smyckesföretag ever och pröjsa henne liksom $1 billion contract för att man ska bära hennes grejer.
Alltså bara den här reklamfilmen för Max Factor, undrar vad hon fick betalt för den. Där sitter hon och tar i smycket när hon pratar om läppstiftet, fast hon tar i smycket och säger it's beautiful. Så att du kunde ta bort Max Factor där, Eva Attling, Stockholm.
Verkligen.
Nej, men det var ju
och vad hände med din försäljning då? Gick den upp? Blev det trendigt?
Absolut, och det var ju också så att då blev det ju också Norge-Finland som var, ja, som jag kunde breaka i, med en sån hjälp. För alla vet att Madonna, hon gör bara som Madonna vill. Det,
då är det bra grejer.
Ja, men det var ju, jag tror att det var också den. Vet du, vi hade människor som ringde till jobbet och sa så här, måste man vara homosexuell för att använda det här smycket? Ja, det betyder den tänkande människan du får ta det här ifrån. Ja, men det är i alla fall att få ju använda mitt liv och ta ut i mina olika kollektioner och så där är ju, jag tror ändå den framgången som jag har haft, för att människor kan känna igen sig i hur jag uttrycker mig och så. Alla smycken har namn. Alla har inte samma betydelse kanske. En del kanske bara är ett vackert smycke. Men jag kallar ju allting för beauty with a thought. Att man har en tanke bakom. Och smycken har ju varit sedan urminnes tider en talisman, att jag har det här på mig för att jag vill ha bättre skörd. Jag vill ha det här för att jag vill bli med barn. Eller jag har det här för att man, ja, man lägger mycket tankar och känslor i ett smycke. Och smycken kan vara ett minne från mormor eller farfars far. Eller någonting som man har ärvt. Men också att människor har på sig säg en vigselring till exempel. Har du beställt vigselring nu? Du måste ju ha en till.
Ja, alltså grejen är att jag har beställt. Men nu får jag ju avbeställa.
Ja.
Jag måste ju ha en Eva Attling-ring.
Ja, det givetvis. Är så. Men du behöver inte avbeställa, du kan ha en till.
Som kille?
Mm, så Nicky hade det. Han hade två.
Spännande.
Mm.
Ja, men jag har... Du har riktigt snygga grejer. Och spännande, intressanta grejer också. Så, men vad skulle du... det är faktiskt en väldigt intressant fråga. För att jag själv har aldrig haft någon ring på mig.
Men ja, du har ingen nu?
Nej, jag har ingen.
Nej.
Det är under beställten.
Mm.
Så att, men jag visste inte riktigt vad jag skulle ha för någonting.
Mm.
Men jag ville ha någonting som inte bara var ganska klassiskt. Alltså jag ser mig själv inte som att bara ha en vanlig rund guld eller bara en vanlig rund silver. Som Nej. Det känns som det som är ganska klassiskt för män.
Mm.
Vad finns det för grejer som trendar och vad kan man göra för att göra någonting mer som...
Nu ska jag ju ta upp och visa en ring för dig.
Ja.
Som är lite cool ändå. För att jag visste inte om att du skulle gifta dig så snabbt. Annars hade jag tänkt ge lite tips. Men jag kan ge dig tips i alla fall.
Jaha, vad grymt.
Så jag tog med mig min lilla låda här.
Ja, vad roligt.
Det här är ju, nu är det en podd. Men i alla fall så kan man ju
vi
prata
kan göra
om...
så här att vi kan slänga ut de här ringarna. Ska vi ta en bild? Dels lägga upp min Instagram men sen också så får jag lägga
det här
ut
är, nu är det en väldigt liten...
nyhetsbrevet.
Ja, men det här är en liten storlek. Men det här är en... kill- och tjejring med svarta diamanter. Som är skön.
Ah, cool. Snygg.
Och sen är den här ganska cool också. Du som ändå har så fina naglar.
Ja, tack.
Så jag tyckte du kunde ha lite diamanter på sidan.
Ja, men jag funderade faktiskt på det också. För jag är lite avundsjuk att Ida har så mycket diamanter
ja,
på sidan.
Ja, men det är klart
inte
att du ska ha diamanter.
Den här var också jättefin.
Ja, så att det är faktiskt de tipsen som jag
cool.
har till dig.
Den här var cool.
Mm.
Den så var du riktigt ser. Ballt. Den här måste det vara, hur mycket, är det 20 diamanter den här eller?
Det,
nej,
är,
det
säkert,
är 40 diamanter.
Ja, det är säkert 40
diamanter.
Där. Jag har 50 runt på sidan i min vigselring. Som jag har gjort själv och det säger alla smeder så här. Man ska inte göra sin egen vigselring, det är dåligt omen. Men jag tror att jag läste ett latinskt uttryck att de som är vidskepliga är alltid rädda för någonting.
Det är sant.
Så att, och det vet vi ju, det här funkar ju superbra. Jag menar, 96 gifte vi oss Eva och jag första gången, så att, det är bra.
Men spännande, men du, hur snabbt går det att få en sån här ring levererad?
Ja, det beror ju på, om man har tur så finns det en sån storlek i butikerna. Om man inte har tur så...
Så finns det inte det?
Nej, men då får man göra en. Då, när en fattare är ledig, det är ju de som ska sätta stenarna.
Jag förstår.
Så att, ja... Det kan väl ta.
Och den här, bara den här ringen med 40 diamanter som vi kollar på. Vad är det för pris på den ungefär?
Då är det ju där jag är sämst. Jag kan nästan inga pris. Jag kan Homo sapiens 690 kronor. Typ.
Men kan man säga så här, bara för att göra det enkelt.
Mm.
Att den där med 40 diamanter kostar 690 kronor.
Ja, det skulle vara dummin då. Och det är den där. Ja. Nej, tyvärr. Den kommer ju att kosta pengar naturligtvis. Diamanter är ju dyrt. Så fort det blir liksom diamanter så... vet, 40 000, 50, 60, 70, 100...
Det flyger iväg.
Ja, alltså en 6 karats diamant kostar typ 1 miljon.
De är så dyra.
Det är diamanter.
Jag köpte en till Ida som var 3.
Ja.
Den var inte gratis heller, kan jag
Nej,
säga.
Det är så. Men because she's worth it.
Exakt, ja. Exakt. Ja. Det var mycket pengar, men jag kände så här att förhoppningsvis så är det den sista vigselringen jag köper i alla fall.
Mm.
Och då får man känna att det ska vara ett gäng år.
Mm.
Men det är härligt, det är kul med ringar. Det är roligt, jag har aldrig någonsin haft så här. Men nu ser jag verkligen fram. Det känns som att liksom man kliver in i en ny typ av del. Som mm. samma sak som
det är coolt också.
Måla naglarna. Mm. Det känns lite tråkigt kan jag känna ibland att killar generellt sett har så lite smycken och att man inte kommit in i det. Det, är, det finns säkert hur mycket som helst, men generellt, det är ingen som inspirerar mig. Förstår du vad jag menar? Det är inte så. Tjejer kan vara mycket mer att de lär sig av varandra och det finns så mycket. Mm. Men killar är så här, vad ska du göra? Du kan ha en typ en klocka. Liksom.
Ja, en klocka och sen så kanske man köper något litet tygband när man är på semester. Eller,
ja, exakt. Som går sönder, som köper någon dollar på någon sån här.
Och sen eller man får, man åker till Indien och den ska vara där tills den ramlar av för att då är det ett bra tänk ifrån en Buddha eller något sånt.
Ja, den där Buddha som är typ med så här plattor och sen är det så här en elefant på en och en kossa på den andra.
Ja, den går ju bort alltså. Men du vet, jag gillar Formel 1. Och Marcus Eriksson som är vår svenska Formel 1-förare, han har två armband. Han har aldrig haft ett armband. Jag skickade faktiskt honom ett armband som heter Spine. Som leder sig ut som en ryggrad. Och den har han jämt tillsammans med ett flätat läderband med en silverdetalj. Och det är så kul. För att man ser på alla bilder han är skitsnygg också och jättekul att se honom. Och nu har han fått en ny bil också så jag hoppas verkligen att det kommer gå bättre för han har haft det körigt i sitt Sauber-stall. Men då är det så kul. Det är en kille som aldrig har haft ett armband på sig men bara säger det här ska jag ha på mig. Det sitter fint där. Så jag tror att det är mer, just armband kanske mer för som första smycke. Eller en vigselring.
Ja. Vad inspireras du av då? Jag såg ett av dina smycken så hade du blivit inspirerad av en väldigt söt get.
Ja. Jag gick förbi
kan det bli så att
en getabock på landet. Och det var bara så här, vad snygg den är. Och den där hornen och så här. Det blev en kollektion som heter Edge. Ja. Så kan det vara faktiskt.
Kan det vara så vad som helst att du skulle kunna gå förbi nu på hemvägen härifrån en sån här kraschad lyxstolpe så bara, nej men nu kör vi Lyxstolpius Collection.
Ja, det kan det vara faktiskt. Jag såg att ni hade polaroidkameror här och jag vet inte vad jag har köpt en liten sån för ett tag som jag vet inte var den är någonstans. Så jag tänkte jag skulle gå och köpa en sån här som ni har. För det finns en butik här i närheten som säljer det. För det är så kul. Det är så kul med polaroidkameror. Även fast man har sin mobil och plåtar och grejer.
Men vad menar du? Att du ska inspireras av polaroidkamerorna?
Nej, eller? Men då är det ju så att man kan ha det som en inspiration. Att man tar en bild och sen har man den uppe. Inte att man tar upp sin telefon och tittar på en bild. Utan man kan ha det som inspiration. Göra en moodboard eller något sånt.
Och hur gör du om du får en idé, exempelvis med den här geten då, med den här hornen?
Mm.
Vad är nästa steg då? Du fascineras av geten, kommer du hem sen, tar fram ett ritblock?
Ja, då ritar jag och sen så går jag in i min ateljé. Och där har jag 5 guldsmeder, guld- och silversmeder. Och är det någonting som typ när det är ett större föremål som jag har gjort ett armband som heter Moonwalk då har jag gjort det själv och formar det så. Och sen åker det till en fabrik i just den fabriken som gör det, de är i Italien. De jobbar med Tiffany, de är väldigt duktiga på just lite större föremål. Och sen tar det typ 6 månader innan det kommer ut i butik. Så det är det tråkiga.
Men ändå ganska snabbt från idé till att ute.
Ja. Mm. Ibland måste jag ligga jättelångt före och det tycker jag är så tråkigt. Men så brukar jag alltid stoppa in saker. Kan vi inte ta den här också? Okej. Den här lilla öronringen som jag har här. Som man inte behöver ha piercad utan man kan liksom bara trä på den.
Ah, snyggt.
Så den med diamanter runt om. Så bara, ja men...
En sån där skulle jag kunna ha.
Den kan man klämma in. Ja, den har jag gjort nu med hälften av diamanterna och i silver. Vilket betyder att då kommer den kosta 4 och 5 kanske istället för att den här kostar 13 eller 15 till och med. Och det är kul. Och då är det som en liten modegrej, en lite kul grej, men du behöver inte persa dig. Så, och då knöjer jag in den i en kollektion som kanske, om, då behöver jag inte vänta hela ett helt år, utan då kan jag bara, nu tar vi in den här, för att det här är nu.
Vad är den dyraste ringen du någonsin har gjort då?
Det är nog den 6 karats Rockstar-ringen. Men den kan man få också i mindre karat, men den kan man ju bara välja karat.
Och den låg på runt?
1 miljon.
Mycket alltså. Har du sålt många?
Nej, jag har sålt en jättekul för att det var en man som köpte den till sin fru som han jobbar med.
Så himla roligt.
Det är härligt.
Och vad skulle du säga då, dina nycklar har varit för att komma dit du är idag? Men ändå, du har lyckats med modellkarriären och blivit en stor person i Sverige. Och sen med alla smycken och you are still going.
Jag tror att det är min nyfikenhet som är en stor drivkraft. Att jag är öppen för förslag, jag är öppen för att titta runt hörnan. Vad är det som händer? Jag är så jävla nyfiken. Och sen är det så att jag får idéer. Och sen så, nu har jag ju en hel stab med människor som ja, jag får ju också... Jag testar ju naturligtvis mina idéer och säger, ja, funkar det här? Funkar det? Nej, det kanske inte funkar. Eller att, men är jag superentusiastisk då, så okej, okay, vill jag göra det här då? Ah, det kanske inte funkade så bra, men jag fick i alla fall göra det. Det är ju lyxen att komma hit där jag är nu. Att jag kan designa bröllopsskor, jag kan göra så. Och det finns den konstnärliga friheten. Jag får göra ljus, jag kan ju liksom, parfymer, jag har gjort nu min 7:e parfym som vi släpper till hösten. Och det är så här superspännande, livet är ju stort och det är fantastiskt. Och jag tror ändå att det är den, att jag tror på det jag får idéer från. Och...
Är det någonting som du vet nu som du önskat dig själv veta tidigare?
Ja, det är jättemycket. Jag tycker jag har lärt mig jättemycket när jag träffade Eva faktiskt. Integritet. Det vet ju du nu att jag har sagt nej till dig förut. Sa nej till dig, Alexander. Det är hopplöst.
Varje nej är ett närmare ett ja.
Ja, det är så bra. Den gillar jag. Nej, men att det här med att man respekterar... Respekt tycker jag är väldigt viktigt när det gäller, ja, speciellt efter MeToo-debatten och så. Ja.
Men det jagades ju mycket där också. Läste ju någonstans också om att när ni hade åkt utomlands så hade ni haft paparazzi som fotade er och...
Jaha, när vi hade gift oss, ja.
Ja, att det var helt tokigt där ett tag.
Då förstår man hur det funkar. Då måste jag alltså... svenska skvallerpressen skickat ut en bild på oss alltså till utländska, alltså det är ett nätverk, om ni ser dem här, följ dem typ, så att man förstår hur det funkar. Jag säger det är tur att man bor i Sverige och inte i Italien och inte i London eller i England, alltså de är ju mycket äckligare, fast vi börjar närma oss lite här också kanske. Ja, men då lär man sig att man behöver faktiskt inte vara på varenda omslag och man behöver inte vara i varenda tv-program och man behöver inte. Det är upp till mig att välja hur mycket jag vill berätta om mig själv.
Vad värderar du mest av allt i livet då?
Ja, så säger jag kärlek, musik, mat och whisky.
Now it's time for Trace Sister Fragor. Då kommer vi in på de sista frågorna och då ger vi ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och då börjar vi med tips till en 20-åring. Vad hade du gett för advice till den?
Om du känner att du verkligen vill göra någonting och hela din släkt eller du tror att det är dina bästa vänner, säger gör inte det där för att du kommer göra bort dig, eller det där är inte bra för att du kommer göra bort mig. Skit i det. Följ din egen känsla.
Jättebra tips. Vad säger man till en 30-åring då?
Är du säker på att det är det här du ska hålla på med? Det kanske är så att det finns något annat som är runt hörnan. Öppna dina sinnen.
Det var bra också. Och till en 40-taggare då? Vad hade du sagt till den?
Ha ingen 40-årskris, det blir bara bättre.
Ja, vad härligt. Vad härligt du är. Och hur ser dina planer ut framöver? Du kommer fortsätta revolutionera smyckesbranschen.
Ja, men det är en never-ending story. Det finns ju så mycket att göra.
Det är så många som skiljer sig, det är många som gifter sig. Folk måste ha ringar.
Ja, men det är ju så här, vet man, som till exempel med mina budskap. Så sitter det någon tjej så här, och så har hon en ring på sig, så säger killen bredvid sig: vad står det på din ring? Ah, det står amor fati. Ah, vad betyder det då? Ja, det är latin och det betyder kärleken till ditt öde. Ja, det betyder att du har fått det här livet och det är upp till dig att göra det bästa av det. Och det är ett tips till alla i alla åldrar faktiskt. För att det är ditt liv, du kan inte leva någon annans liv. Och det är upp till dig, och är det taskigt med killen eller tjejen, eller är det så att du känner att du måste förändra det, gör det, för att det är underbart att leva.
Det är det verkligen.
Det är det. Och i alla fall, sen när den här killen och tjejerna börjar prata med varandra, och sen så blir de kära och sen får de barn. Och då är det jättebra. Kan de komma och köpa en doppresent från mig? Nej, jag skojar bara.
Verkligen.
Nej då, jag är verkligen ingen säljare, men jag har hört att du har varit det.
Jag har varit, men sen på ett sätt så kan man ändå säga att alla är väl säljare lite grann hela tiden. Om det vare sig handlar om att man ska sälja in något till en styrelse, eller man vill ha någonting, eller om man vill få igenom sina åsikter, vad det än är, så handlar det om att
sälja sin idé.
Mm. Att försöka få andra med på tråden, om man säger så.
Mm.
Försöka få andra med på samma sak som man tror på själv.
Mm.
Men jag jobbade ju som det i, som det har du helt rätt i, jag jobbade som det i 6,5 år.
Vad sålde du då?
Radioreklam.
Aha.
Alltså när man, så det gjorde jag, ja, från när jag var 20 till 26 så knackade jag dörr på alla olika typer av företag och ringde dem och försökte boka möten och sålde luft. Sålde, de får höra sig etan. Det var tider.
Jag sålde luft, vad bra. Jag säljer doftgrejer som är luktar gott i alla fall. Så här ska du få en human litet ljus. Och sen så måste ju Ida få den här. Den måste ju hon ha.
Ah, feminist take no shit. Den där måste jag ge till henne. Gud, vilken fin present. Det är jätte...
Jag vet inte om hon får den över magen nu, men...
Jättehärligt.
Den blir mindre sen.
Ja, magen kommer bli mindre, ja. Och superfint. Feminist take no shit. Men du, jättehäftigt att ha dig med. En superstor ära. Så får jag kolla vidare nu på de här ringarna som du har tagit med. Eller jag kanske ska sno allihopa bara.
Ja.
Fast du är rätt stark. Du tränar ju Mikael Laurén. Så ja, att du har ju ändå boxningsskillsen med dig.
Jag är ju det, men du är lång.
Exakt. Men du, jättestort tack att du kom hit, Eva Attling. Det var på tiden.
Ja, jättekul.
Tack. Framgångsbody with Alexander Trelleros. Ja, Eva Attling, visst är hon grym. Alltså hon är ju så jäkla härlig. Så himla positiv, och ja, man vill verkligen bli som henne när man blir äldre. Men du, glöm nu inte, gå in på Framgångspodden, VIP på Facebook och ansök om din plats där. Vore supertrevligt att träffa dig via event var tredje månad. Så jag önskar nu dig en fantastisk vecka, så ha det bäst. Ciao!